Radioplay.
Det finns massor av kriminalfall som du aldrig hört talas om. Och de är inte alls som de som du läser om i deckare eller ser på film. För där har de smarta skurkarna en tydlig plan. Och polisens utredning ger alla svar. Men verkligheten är en helt annan. För de flesta brottslingar glömmer bort att tänka ut vad de ska göra efter brottet. De blir fartblinda av tidiga framgångar. Och så flashar de med rånbytet så att de drar polisens blickar till sig. Och det är just sådana här fall som den här podden handlar om ju. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. Och i det här avsnittet ska jag berätta historien om skalbolagskungen som på 90-talet ansågs vara en av Göteborgs rikaste män men som trasslade in sig i sin egen konkurs och hamnade i fängelse. De kallas för manschettbrottslingar, kriminella som har valt bort rån, droger och våld utan istället tjänar sina pengar på ekonomiska brott. För polis och åklagare är den här typen av utredningar ofta både tidskrävande och krångliga. Att spåra hur pengar har flyttats kan vara väldigt svårt. Det finns sällan vittnen. Och ofta anlitas också målvakter, alltså personer som får svarta pengar för att på pappret vara till exempel vd:ar i olika bolag. Men som i själva verket inte alls har med saken att göra. Och av alla kända svenska ekobrottslingar är Seth Roland Arner en som sticker ut.
Hur lever du idag annars då?
Idag lever jag väldigt enkelt då. Så att jag hyr ett rum då.
Ja, så här berättar Seth Roland i en intervju med Expressen 2017. Han är försatt i konkurs och är beroende av vänner för sitt boende. Det är konsekvensen av en lång rad misslyckade brott. Men länge så ser det ut att gå väldigt bra för Seth Roland Arner. Han är duktig i skolan och pluggar på Handelshögskolan i Göteborg på 60-talet, där han utbildar sig till civilekonom. En av Sveriges mest kända näringslivsprofiler, Percy Barnevik, går faktiskt i samma klass. En period så jobbar sen Arner på Svenska Handelskammaren i Paris. Så satsar han på en akademisk karriär. 1971 så blir han till och med studierektor vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. Men 4 år senare bestämmer sig Arner för att byta teori mot praktik. Han vill helt enkelt använda sina kunskaper för att själv tjäna pengar istället för att utbilda och hjälpa andra att tjäna pengar. Seth Roland Arner börjar steg för steg att bygga upp en imponerande koncern. Han har bland annat agenturer för utländska produkter som juvelfirman Cartier. Och Arner jobbar också med filmrättigheter. Men det är någonting helt annat som blir hans specialitet. För eftersom Seth Roland Arner kan det här med lagar och regler så vet han också hur man utnyttjar systemet. Han kan som ett finansiellt tryffelsvin nosa upp kryphålen och sätta in stöten där. I synnerhet när det gäller skattesystemet. Under 80-talet när ekonomin går som tåget i Sverige och vi till och med börjar köpa aktier så blir Seth Roland Arner expert på det som kallas för skalbolagsaffärer. För oss som älskar 80-talet så är skalbolagshärva ett lika vackert ord som bakmaskin och benvärmare. Och det här är krångligt så att jag ringde Skatteverket för att kolla hur det här funkar så här.
Du har ett företag, bolag A. Där har du gjort vinst på, säg, 10 miljoner kronor. Då ska du betala skatt på pengarna. Idag är det 30%, men på 80-talet var det högre. Men om du är en manschettskurk så gillar du inte skatt. Du vill inte bli av med 3 miljoner kronor som ska gå till skola, vård och polisväsendet. Utan du säljer ditt bolag A till ett annat företag som du också står bakom. Och det är där plundringen kommer in. För du säljer såklart ett lägre värde än de där 10 miljonerna, till exempel 9 miljoner. Sen tar du ut pengarna ur bolag A. Ditt första bolag har då blivit ett skalbolag. Och din målvakt som står på andra bolaget, han gör ju 1 miljon. Och du själv sparar 2 miljoner som skulle ha gått till skatt. Skalbolag är inte olagligt i sig om man gör en deklaration och inte smiter undan skatt. Men det gör du inte. Och på Seth Rolands tid så är lagstiftningen dessutom annorlunda. Till slut så ska du tvätta alla de här 10 miljonerna. Och då blir det ju inte vackert alls.
Ungefär så funkar det. Och Seth Roland Arners affärer, de går bra. De är både vita, grå och svarta. Nu tjänar Arner pengar på en helt annan nivå än när han jobbade på universitetet. I synnerhet år 1993, för det är Seth Roland Arners storhetstid. Vart tog den svarta lilla flickan vägen? Vart tog den svarta lilla flickan vägen? Vart tog den svarta lilla flickan vägen? Ingen som vet, ingen som vet. Det här året så leker svenskarna hellre med sina palmcorders, alltså videokameror som faktiskt inte är större än en vattenmelon.
The choice is obvious. The Panasonic Palm Quarter. Its tapes will play in your VCR.
Och kollar på knäppa videor i det heta TV3-programmet Låt kameran gå.
Nu simmar du bild. Du simmar ur bild, Kai.
Detta är också Seth Roland Anérs heydays. Han är en av Göteborgs rikaste män med en taxerad förmögenhet på 145 miljoner kronor. Om han har någon Panasonic-videokamera, ja det vet vi ju inte. Men hans pengar, de syns i garaget. För där står det lyxbilar från både Maserati och Ferrari. Men de brukar Anér inte använda när han kör runt i arbetarstaden Göteborg. Då väljer han en liten sliten Ford istället. Det är lättare att parkera, hävdar han. Men 1995 så börjar allt vackla. För efter just en skalbolagsaffär så döms Anér 97 till 3 års fängelse för skattebedrägeri och bokföringsbrott. I samband med att domen överklagas så händer någonting som visar att även ekonomisk brottslighet är farlig. Ja, även om det som Seth Roland Anér hållit på med kallas för manschettbrott så är steget inte särskilt långt till kriminalitet där våld är vanligt. Och Seth Roland Anér har tydligen lierat sig med kriminella som inte drar sig för hårda metoder. När han en dag kommer ut från sitt hus ser han en man komma gående. Mannen ler och enligt Anér så säger han:
"Nej, sa han, jag ska inte döda dig, så sköt han genom det benet, ut genom det benet."
Går du för fort?
Nej, men inte snabbare.
Efter att Anér har tillfrisknat i benet så blir det rättegång i hovrätten. Och hans straff höjs till 6 års fängelse. Ska den här inlåsningen och skottet göra att han nu tänker om och väljer en ny bana i livet? Nej. Livet bakom murarna, de lägger inte sordin för Seth Rolands kreativitet. Han kämpar vidare. På anstalten jobbar Seth Roland i tvätteriet och väljs in i fångarnas förtroenderåd. Han får också tillgång till telefon, fax och dator. Och trots att han har dömt sin näringsförbud så är han plötsligt firmatecknare för 2 kommanditbolag. Det får kronofogden som försöker driva in alla pengar som Anér är skyldig staten och gå i taket och anmäla detta till ekobrottsåklagaren. Nu är det 2003. USA och Storbritannien invaderar Irak.
American and British troops are in action on land, sea and in the air.
Och de få svenskar som får, ja, de går på Noppe-Levenhaupts nyöppnade medlemsklubb i Stureplan i Stockholm. Där sitter dock inte Seth Roland Anér och sitt dansar efter vad vi vet. Han har dock avtjänat sitt fängelsestraff och flyttar rakt in i en lägenhet på 200 kvadratmeter på Floragatan på Östermalm. En av hela Europas vackraste och dyraste adresser. Frågan är hur smart det här är egentligen. För Anér, han är skuldsatt upp över öronen och skickar nu signaler om att han ändå har massor med pengar att röra sig med. Men det här lyxlivet blir inte långlivat. För året efter, då försätts Anér i personlig konkurs med skulder på 100 miljoner kronor. En konkursförvaltare som Seth Roland Anér har legat i fejd med sedan dess utses. Ironiskt nog så blir det en av hans gamla elever från Handelshögskolan i Göteborg, Per Zettergren från advokatbyrån Vinge. Han har gått i pension idag, men han säger till Expressen: "Vi hittade ett par hundra miljoner kronor i tillgångar. Anér har ljugit sig igenom hela den här tiden i domstolarna. Du kan ana att det inte bara runnit mycket vatten under den här tiden, utan även mycket blod." Per Zettergren och Vinge ska komma och dra in 54 miljoner kronor i arvode för allt som Anérs affärer håller de sysselsatta med. Det säger någonting om storleken på det som vår misslyckade brottsling har hållit på med. Men för Seth Roland Anér är konkursen inte slutet på den kriminella banan. För nu har vi kommit fram till det misslyckade brott som det här avsnittet ska handla om. För inte ens när det gäller hans egen konkurs så kan Seth Roland Anér låta bli att trixa och bluffa. Nu är det 2010 och det här är året då Spaker Cars köper den gamla bilklenoden Saab. Mängder av flyg ställs in på grund av askmoln från en isländsk vulkan som ingen vågar uttala.
Exakt.
Nej. Och prinsessan Madeleine och Jonas Bergström meddelar att de har förlovat sig.
Vi är otroligt lyckliga att stå här idag. Och som ni redan vet så har jag och Jonas förlovat oss.
Seth Roland är alltså i konkurs. Vi pratar 50 olika rättsprocesser i 12 olika bolag. sett Roland vill skydda de pengar som finns kvar. Helt enkelt gömma undan dem från konkursförvaltaren och alla de som vill ha betalt. Så Arnér mobiliserar i bekantskapskretsen. Han engagerar sin tidigare sambo Agneta, studentkompisen Albert som han känner sedan 60-talet och vännen Jerzy. Men framför allt så tar sett Roland Arnér upp kontakten med Lena. Det är en kvinna som han känner sedan det glada 90-talet. Hon kommer ofta att hälsa på honom i fängelset. Till vardags är hon fastighetsmäklare och hanterar bland annat kontorshotell. Upplägget är krångligt, som alltid när det gäller sett Roland Arnér. Men det är också klantigt, för det är ofta svårt att bevisa att någon har begått ett ekonomiskt brott. Tänk bara på Trustor-härvan, där bolaget enligt åtalet plundrades på 600 miljoner kronor, men allt slutade med fiasko för åklagaren i alla fall. Men att bevisa Arnérs skuld, det ska visa sig lättare, trots att det här är ett komplicerat ekobrott. Att försöka förstå vad sett Roland Arnér gjorde den här gången, det är lite som att åka runt i en labyrint som inte tar slut. Summor på papper flyttas mellan en mängd företag. Men i grund och botten så handlar det om att gömma undan pengar från konkursförvaltaren och alla de som Arnér står i skuld till. Det är ett slags kurragömmalek som en journalist senare ska beskriva det som. Upplägget innehåller bolag med namn som Ytterholmen Invest AB, DH Konst Invest och Necessären AB. Och här finns ingredienser som avräkningskonton, reverser och pantsättningar. Det är personer som inte minns eller förnekar vad de sagt i förhör. Det är handlingar som försvinner och sen hittas i original. Kort sagt, en enda röra. Precis det som har blivit sett Roland Arnérs signum. Rättegången, ja, den blir också någonting av en show. Även om Stockholms tingsrätt har väldigt svårt att känna sig underhållen. Arnérs tidigare sambo har redan dömts till fängelse i en separat rättegång. Och nu står han tillsammans med kompanjonen Lena och vännen Jerzy åtalade för att ha försökt gömma undan pengar från konkursförvaltaren. Lena och sett Roland Arnér har helt olika approach under rättegången. Hon svarar mestadels enstavigt. Jag vet inte och jag minns inte, det är återkommande fraser. I domen står det också rakt ut att hennes svar har låtit inlärda. Sett Roland Arnér väljer en helt annan linje. Det här är ju trots allt en person med en akademisk karriär bakom sig. Dessutom är han en estradör. Så nu blir det åka av. Domstolar kritiseras ibland för att de inte förstår målen som de ska döma i. Och kanske är det just det här faktumet som får sett Roland Arnér att ta i från tårna. Lite sarkastiskt konstaterar tingsrätten nämligen att han under förhandlingen, nu citerar jag här, snarare har föreläst med eller utan blädderblock. Arnér har redogjort för teoretiska beräkningar om fordringar, skulder, aktier, pantbrev och annat. Han har också gått in och försökt berätta om avancerade kedjor av lån. Kom ihåg att sett Roland faktiskt har varit universitetslärare och älskar att visa sina kunskaper för publik. Problemet är bara att han enligt tingsrätten utgår från antaganden som inte kan bevisas. Det här är med andra ord en mardröm för domstolen. I synnerhet för nämndemännen, juridiska lekmän som finns med för att representera vanligt folk. För i hela världen ska man kunna reda ut A, vad som är sant och B, om bevisen räcker för att fälla Arnér. Men sett Rolands strategi är ändå uppenbar. Han försöker lägga en dimridå och göra saker och ting så komplicerade som möjligt. Kanske tänker han sig att den juridiska utgångspunkten att man är oskyldig till dess att motsatsen kan bevisas ska hjälpa honom ur knipan. För om det inte går att förstå det här brottet så går det ju inte att fälla honom heller. Och då ska skalbolagskungen frikännas. Men det här går inte tingsrätten på. I domen konstateras att sett Roland Arnérs föreläsning framstår som, nu citerar jag igen, omöjlig att överskåda och fullkomligt okontrollerbar. Med andra ord, juristspråk för det här svamlet kommer vi inte att låta oss luras av. När rättens ledamöter lägger pusslet så kommer de fram till slutsatsen att vad som har hänt är uppenbart. Åklagaren har rätt. Arnér har med hjälp av sina kumpaner försökt att gömma pengarna. Hans mångordiga förklaringar är bara efterhandskonstruktioner och företagsekonomiskt svammel. Därför döms sett Roland Arnér till 7 års fängelse för bland annat grovt bedrägeri och mened. Hovrätten sänker visserligen straffet till 6 år, men Arnér har dömts till näringsförbud i 10 år, vilket innebär att han inte får driva företag under den tiden. Lena åker på 4 års fängelse medan Jerzy, kompisen som Arnér har känt i 30 år, han frias. Idag har sett Roland Arnér avtjänat sitt straff. I en intervju i Expressen hösten 2017 ger han sin syn på både det misslyckade brott som det här avsnittet handlar om och sitt liv. Men det är bilderna som är det som sticker ut mest i den här intervjun. Den tjusigt förmögne, medelålders affärsmannen från 90-talet med Ferrari i garaget är långt borta nu. Han är 75 år gammal, klädd i röd pikétröja, smutsbleka jeans och rutig kavaj. Det tidigare mörka, bakåtkammade håret är tunt och vildvuxet. Arnér har magrat avsevärt. Anletsdragen är slitna, ansiktet askgrått. Det syns att det här är en person som har levt hårt. Seth Roland Arnér berättar att han ångrar att han inte flyttade till Frankrike efter sin första affär. Men mest irriterad är skalbolagskungen över att just kallas för skalbolagskung. Det är orättvist. Jag har inte sysslat särskilt mycket med det. Och det har skymt allt annat. Ryktet kommer från mina fiender och konkursförvaltaren, säger han till Expressen. Idag då? Ja, Seth Roland Arnér har inte gett upp. Han fortsätter att fightas eftersom han menar att hans konkurs inte har gått rätt till. Arnér vill bland annat ha tillbaka kontanter, smycken, kostymer och inte minst sin säng. Idag hankar han sig fram på pension, men det finns också en annan inkomstkälla. Seth Roland Arnér hjälper nämligen en del personer med vad han kallar för affärsrådgivning. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Jag gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutiv producent är Jonas Lindskog. Prenumerera gärna på oss i iTunes och betygsätt oss. Om du har synpunkter på det som du har hört eller vill tipsa om andra fall som vi borde berätta om, så mejla gärna till misslyckadebrott@bplus.se.